Jag spelade död utanför en krog en gång, för jag blev så jävla förbannad på att jag blev utslängd. Och så vaknade jag på sjukhusdagen efter och bara skäms ju i hjäl när jag ligger där med mitt så här sjukarmband på. Och de har låst in alla mina värdesaker för jag har varit för våldsam när de tagit in mig. Och ligger med riktiga alkisar då. Liksom tänkte ju jag, det här är ju såna här parkbänksalkisar som ligger i samma sal som jag. Vad fan är jag här?
Ja, då drar vi igång det här. Hjärtligt välkomna till den andra säsongen av Hedman och Hedén, en beroendepodd. Hurra!
Hurra, hurra!
Hurra, vi är tillbaka.
Det är väl säsong två.
Vi är tillbaka!
Ja, jävla tur vi har.
Ja, men verkligen. Mm. Det känns superhärligt. Jag heter Nemo Hedén och bredvid mig har jag, precis som vanligt, min vän, parhäst, radarpartner, bättre hälft, kollega, allt i ett.
Ja, och jag heter Magnus Hedman.
Hej Magnus.
Välkommen tillbaka efter jul och nyår, Nemo. Hur har du haft det?
Jag har nog haft det lite både och, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag har ju separerat från mina barns mamma. Mm. Så det har ju varit rörigt på sina håll och kanter. Och det har ryckt upp mycket sorg och sånt där från min egen barndom och sånt. Därför tänker jag att veckans tema och veckans gäst är extremt fint och passande. Men vi kommer till det. Mm. Förutom den här separationen då under jul och nyår som har varit tuff, så har jag också haft fina saker. Mm. Jag har fått möta upp väldigt många poddlyssnare och tagit med dem på olika tolvstegsmöten. Mm. Och det har du också gjort, vet jag.
Mm. Ja. Ja, det har varit väldigt fint. Just, jag menar, vi gör ju podden för att vi vill, som vi alltid har sagt, vi vill krossa tabun, vi vill ta bort skammen kring den här sjukdomen, vi vill informera om sjukdomen och få folk att inte känna sig ensamma, såklart. Så att det är en ynnest att vi får ta folk med oss till kanske deras livs viktigaste möte.
Ja, för det var ju faktiskt 12-stegsrörelsen som räddade både dig och mig. Mm. Så jag tänker att vi ska konkretisera. Tack.
Men vi är ju team, så att ibland får man fylla i. Ja,
det finns en vuxen i rummet i alla fall, det är härligt. Ja.
Men du, vi fortsätter lite med jul och nyår, för jag tror att det är viktigt just det här med hur det har varit. Och du har ju gått igenom en separation, vilket jag fattar har varit tufft. Mm. Jul och nyår är ju sådana tillfällen när man verkligen märker att ens vardag inte är som vanligt, om det händer någonting speciellt. Så att, men ni har klarat det bra, ni har hållit sams och ni har i alla fall, du har fått fira med barnen och sådana där saker, va? Är det inte så?
Jo, men absolut. Och det är ju både och, men jag tror det mesta faktiskt är en omställningsfas. Det är klart att det är tungt och det känns, man drabbas av mycket skuld och skam, känslor gentemot sina barn för att man har bråkat inför dem. Mm. Och då kommer mycket av de här barndomskänslorna tillbaka för att man själv växte upp i ett hem där det fanns mycket bråk och sånt. Och det vill man ju inte föra vidare liksom. Mm. Så de känslorna har varit tuffa, men samtidigt så beslutet om separation är ju för barnens skull. Mm. Så jag tänker att i långa loppet så kommer det vara någonting bra. Mm. Men jag tänker gärna att vi ska prata lite mer om det här med tolvstegsgemenskaperna. För att vi har inte varit så tydliga förut kanske vart exakt man kan vända sig. Men visst finns ett gäng exempel som vi kan dra för våra lyssnare?
Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. För vi har fått mycket frågor om det. Mm. Och jag tror att det är viktigt att du och jag också förstår att vi kan inte hjälpa alla som hör av sig. Vi gör den här podden för att vi vill hjälpa på det sättet. Och du kan väl dra dem, om man nu pratar om beroende, vilka olika gemenskaper som vi kan rekommendera folk att gå till och söka upp.
Ja, precis. Då finns det AA, det finns CA, det finns DAA, det finns NA. Och alla de här gemenskaperna kan ni ju googla helt enkelt. Och då får ni upp möteslistor och så kan ni bara gå på möten. Och där finns lösningen helt enkelt.
Och för dig som, för jag kan tänka mig att det är många som sitter och lyssnar och tänker, fan, jag kommer inte gå på ett möte själv och sådär. Då är ju grejen där, det fina med de här är ju att det är ju anonymiteten är ju det viktigaste. Mm. Så att där kan man faktiskt gå in ner på ett möte, sätta sig och lyssna utan att säga ett enda ord egentligen. Mm. Man kommer bli välkomnad med kärlek. För det finns mycket av det i de där rummen. Men man behöver inte känna att man behöver liksom gå ner och prestera eller känna sig uttittad. Utan vill jag verkligen hjälp. Sen är det så självklart att de får fortsätta höra av sig till oss. Ja, vi säger inte att vi stänger våra kanaler. Nej. Men för att vi ska kunna hjälpa fler och leda fler människor i rätt riktning, så tycker jag att de ska söka upp de här olika gemenskaperna på Google.
Och viktiga saker att nämna också är att alla de här gemenskaperna, alla de här mötena är helt gratis.
Mm.
Och alla vi som sitter där har varit på våra första möten.
Mm.
Så det finns liksom inget dömande, det finns inget sånt. Det är bara kärlek, det är bara empati och alla vill varann väl.
Mm.
Så det rekommenderar vi varmt. Och sen finns det ju även anhörig medberoende gemenskaper, eller hur?
Absolut. Där har vi ju Al-Anon och Co-Anon. Kan man också googla. Det finns väldigt mycket möten per vecka. Nu är jag i Stockholm, eller vi är i Stockholm, men ni googlar så finns det på andra städer, i andra städer också. Så att Co-Anon och Al-Anon är för medberoende anhörig gemenskap.
Bra!
Ja, det tycker jag är en bra start. Vad har vi för skillnader i podden i år från föregående säsong då?
Ja, men precis som vi nämnde i sista episoden förra säsongen så fick vi lite feedback från er att ni tyckte det var lite mycket reklam och ni tyckte episoderna var lite korta. Och vi har ju faktiskt fixat till båda de här grejerna inför i år.
Mm.
Vi har skärt ner på reklamen och vi kommer ha ännu längre avsnitt. Så det blir mycket mer innehåll och mycket mindre reklam helt enkelt.
Mm. Ja. Sen kommer vi ha ett inslag i slutet av varje program.
Just det.
Där våran eminente, vad ska vi kalla honom? Vi kallar honom för mentor.
Mm. Vän, mentor, förebild.
Mm. Robert Boman, ja. Som var med förra året också. Som kommer att svara på en fråga från er lyssnare i varje program.
Det blir som ett stående segment i slutet på podden som vi har döpt till The House svarar, ungefär.
Mm.
Något i den stilen. Och ja, det tror vi kan vara bra för er och vara härligt för oss också.
Mm.
Så,
ja, vi kan inte allt, så att det är alltid bra att få in andra människor. Det är därför vi har gäster.
Kan vi inte allt?
Jag kan inte allt. Jag vet att du vill kunna allt. Men det är därför vi har en eminent gäst med oss idag också.
Exakt. Vi har ju döpt veckans avsnitt till beroende och föräldraskap. Eftersom att veckans gäst är en nybliven mamma. Så vi antar att den här podden kommer mynna ut i mycket snack om föräldraskap. Även om vi tänkte börja med hennes life story.
Mm.
Och vem är veckans gäst då? Jo, hon är... Nu ska vi se om jag får med allt här. Det är ganska mycket. Journalist, yogalärare, entreprenör, föreläsare, författare, influencer. Och jag tror även hon har varit nykter lika länge som du och jag har varit nykter tillsammans.
Nej, jag tror hon är mer än så faktiskt.
Och då är hon alltså yngre än vad vi är också.
Mm.
Ja.
Det är ballt.
Ja, det är ballt.
Mm.
Jag tycker vi tar in henne. Hon heter Josefin Dahlberg. Välkommen in!
Yay!
Välkommen!
Wow, vilket party!
Mm. Hej!
Tja!
Välkommen!
Tack snälla, så kul att vara här.
Stämde min presentation?
Fantastiskt.
Ja.
Ja, underbart. Det är en del grejer jag gör. Jag blir alltid lika förvånad själv när någon rabblar upp det. För att för mig så känns det liksom inte... det känns inte som att jag gör så mycket. Fast jag gör ändå det.
Missar jag någonting?
Nej, det tror jag inte.
Ja, du missade en grej i hennes presentation. Du är ju mamma.
Ja.
Men det hade du sagt innan. Så att, okay,
precis.
Mamma. Det finaste man kan vara.
Exakt, men det viktigaste.
Är det så att du känner att du inte går till jobbet för att du gör saker som du verkligen brinner för och är passionerad? Eller?
Nej, men absolut så känns det som att jag går till jobbet. Men det är också så otroligt kul så att jag behöver inte liksom så här peppa igång mig själv på morgonen eller på söndagen att så här ny vecka, utan jag är snarare taggad på att få sätta igång. Men nu när vissa av mina olika företag har vuxit lite och det finns anställda mer i bilden och sådär, då känns det ju verkligen som att man ska gå till jobbet och det finns att ta hand om. Men just nu så har jag dragit ner på det mesta för att jag precis har blivit mamma 3 månader sedan. Tack!
Otroligt, det är stort alltså.
Ja, verkligen.
Ja.
Fantastiskt.
Vad har du för relation idag till beroende? Du har varit nykter så himla länge och har så många andra strängar på din lyra, tänker jag. Vad är din relation till liksom...
Hur länge har du varit nykter, först och främst?
11 år.
11 år.
Nu i februari.
Wow.
Mm.
Ja, det är länge.
Det är väldigt länge.
Det är stort.
Det är ju längre nu än vad jag drack. Jag drack första gången jag var 10 och krackade ungefär 10-12 år. Jag började dricka väldigt tidigt. Och nu är liksom börjar jag gå över det. Så det känns fantastiskt.
Du drack när du var 10?
Mm.
Ja.
Mm.
Så det kanske är där den här life storyn kommer börja någonstans. Kanske.
Vi får se.
Ja, ja, precis.
Vad tycker du om upplägget? Att vi börjar och prata om din livshistoria och sen knyter vi ihop sängen med lite föräldraskapprat.
Knyter vi ihop säcken?
Inte sängen. Sängen.
Jo, jag ställer ju en fråga. Hur din relation till beroende och missbruk och sånt ser ut idag?
Mm, precis, jag har ju varit nykter i 11 år. Men jag har ju helt klart en beroende personlighet. Och jag skulle säga att det som jag idag får se upp för är ju just det här med att jobba för mycket.
Vi var inne på det tidigare. Jag gör mycket olika grejer. Och framförallt nu när jag har fått en dotter så får jag liksom hålla mig själv tillbaka för att inte starta igång 7 nya projekt. Mm. Jag har ju idéer konstant, ser i princip inga hinder utan ser bara massor med möjligheter. Så att just nu får jag liksom så här, ta ett djupt andetag, sitt ner, ta det lugnt. Det finns massa tid som jag kan starta igång massa grejer. Jag måste inte göra allt just nu.
Mm. Mm. Ja, man brukar ju säga det, att säga nej brukar ofta vara att säga ja till sig själv.
Exakt.
Men det är ju också det svåraste, speciellt kanske för oss som har beroendesjukdomen och den personligheten.
Mm.
En life story, vi kan ju bara förklara kort. På de här mötena då så brukar det ibland finnas talare som berättar sin life story. De brukar vara 20-25 minuter långa. Där de berättar lite om sin bakgrund och hur de har kommit in i tillfrisknande och hur deras liv ser ut idag. Jag tänker för er lyssnare som inte har varit på ett möte tidigare.
Mm.
Och det vore fantastiskt intressant, eller det ska bli jätteintressant att få höra din life story. Berätta, hur började allt?
Jag är uppvuxen ute på Dalarö i skärgården, ett litet samhälle. Jag är uppvuxen med min mamma och mina två systrar. Mina föräldrar skilde sig när jag var 2 och skilde sig på grund av att min pappa var alkoholist. Min mamma hade väl försökt att hålla ihop familjen under några år, men det gick inte. Så när jag var 2 så skilde de sig. Så jag växte upp med mamma och syrrorna. Min mamma jobbade mycket för att ha råd med oss. Jag var ensamstående. Min pappa var inte speciellt delaktig på något håll. När jag kanske var 4-5 så började pappa ha oss varannan helg. Eller skulle prova ha oss någon helg i månaden. Och vissa helger gick det jättebra. Vi fick äta godis direkt på morgonen så vi var skitnöjda. För han var inte alls lika hård med regler och sådär. Så ibland var det jättemysigt. Men ibland så kunde han också lämna oss hemma och åka iväg och dricka och komma inte hem. Eller att han inte hämtade oss från ridskolan. Och på den tiden fanns det inte heller någon liksom, mobiltelefoner. Så då var man ju fast där man var. Så det gjorde det också väldigt svårt för mamma att låta pappa ta hand om oss för att hon inte litade på honom. Men som ni också känner till, när man är alkoholist, man är också väldigt bra på att manipulera andra till att men nu är det lugnt och man kanske har hållit upp i några månader, på ytan ser det ut som att nu är det bättre, och det är klart att både vi och min mamma önskade att det skulle vara bra, så då testade man igen att pappa skulle ha oss, och som sagt, ibland gick det bra, ibland inte. Och det här byggde ju upp en oro i mig, byggde upp oro i mina systrar. Jag vill inte berätta mina systrars historia, men min ena syster blev väldigt sjuk väldigt tidigt av att hon hade det jobbigt liksom. Och det blev ju väldigt mycket fokus för vår familj att få min syster att överleva. Och det gjorde att jag fick ännu mindre uppmärksamhet. Dels ville jag ha den här uppmärksamheten av min pappa. Jag ville att han skulle visa mig kärlek, ta hand om oss. Jag ville också ha min mammas uppmärksamhet som då fick... Ja, men hon jobbade, hade väldigt mycket fokus på min sjuka syster såklart. Så att redan vid tidig ålder, alltså när jag gick 1, 2, 3 där, så började jag bli väldigt utåtagerande. Och det passade ju absolut inte när man var tjej då. Att vara väldigt högljudd och mycket samtal med lärarna. Jag började också få väldigt mycket magsmärtor som ingen läkare kunde förklara. Som jag idag förstår ju var psykiskt kopplade. Så att jag började må dåligt som väldigt ung, väldigt liten. Och när jag blev 10 så var mina systrar 14 och 15, de är 4-5 år äldre än jag. Och då började ju de festa och röka och sådär. Så då ville jag vara lika cool som dem och såg också någon slags dragning till det där. Jag träffade en kompis som var också lika utåt som jag, vi var lite galna jämfört med de andra i vår klass. Så vi började ju sno cig från mina systrar och sno sprit hemma och började experimentera med både alkohol och cigaretter och röka och sådär när vi var 10 år. Vilket idag är ju helt sjukt när jag ser en 10-åring.
Mm.
Men då så hade jag ju börjat sminka mig och tyckte att jag var som mina systrar typ 14-15. Men idag som sagt när jag ser en 10-åring så blir jag ju typ mörkrädd över vad jag höll på med redan då. Så där började ju någonstans mitt beroende med alkoholen. Och också första gången jag drack så var det ju en otroligt skön känsla. Den här varma, lugnande känslan som jag aldrig hade känt förut. Och den var ju otroligt tillfredsställande. Och jag ville bara ha mer och mer av den. Men eftersom jag var så ung så var det såklart svårt att få tillfällen att dricka och få tag på alkohol. Så att även om det var första gången jag drack så dröjde det ett par år innan jag började festa mer regelbundet. Men där någonstans 10, 11, 12 hittade jag också att boffa bensin. Alltså jag är ju uppvuxen ute på landet. Det här låter ju säkert helt sjukt för många. Men vi är uppvuxna ute på landet. Många av killarna har moppe, båt. Man åkte ut till öar. Och då var det en grej att vi boffade bensin. Och det ger ju en enorm kick fast den inte är så långvarig. Du blir ju helt borta. Och det här var också någonting som jag blev helt frälst i. Alltså mina kompisar kanske provade att göra det någon gång. Men tyckte också att det var lite läskigt. Medan jag liksom stod över den här bensindunkan och bara älskade att göra det där. Så att väldigt, väldigt tidigt så blev jag beroende kan man säga.
Dina systrar, var de liksom inbjudande i det här? Häng med oss?
Nej.
Eller var inte de så här bara, du är för liten?
Nej, jag hängde egentligen inte med dem. Utan när jag, där jag är uppvuxen då, i det här lilla samhället, där är det ju... Det är ganska få människor som bor där. Så det är lätt att man hänger över åldrarna. Alltså när du börjar i sexan till exempel, då var väl jag kanske 12 tror jag. Då började vi festa med dem som gick i nian. För att det inte finns så många klasser av varje... Det fanns en klass av varje årskurs liksom. Men mina systrar, då gick ju de i gymnasiet. Så de hängde inte med mina vänner. Men det var lätt att man hängde med äldre där ute. Just för att det inte fanns så mycket folk emot sig. Så att jag började då väldigt, väldigt tidigt och väldigt snabbt så eskalerade det här. Jag ville ha mer, jag ville dricka mer och jag började få minnesluckor från... Ja, men när jag var 12 gick i sexan, då festade vi ändå en hel del. Och då började jag få minnesluckor just för att jag hade inte den här gränsen. Och redan där, alltså när jag var 12, 13, 14 år, då började jag ju prata med mina vänner om det här att... Men hur gör ni för att inte bli för fulla och få blackouts? Och de säger, men det är bara att sluta dricka när du känner att du börjar bli full. Och jag fattade inte vad de menade. Men vadå känner att jag börjar bli för full? Jag kan inte känna efter, jag bara blir ju aspackad och sen minns jag inget. När fan ska jag sluta dricka? Och då började vi laborera med det här. Ja, men just han testat bara att dricka 3-5-er. Så då tog det ju så lång tid för mig att bli full. Och då tyckte jag att det var obehagligt för att jag kände det här... Alltså hur jag blev packad. Så då gick jag och kräktes istället. För att jag inte ville ha den känslan. Och sen så gick ju inte det. Så då började jag dricka sprit istället. Så att jag blev fullsnabbt. Så jag experimenterade redan med väldigt tidig ålder. Med att så här försöka vara som alla andra på festen. Och också i den här åldern. Man är 14-15. Blir för full på en fest. Det hände mycket grejer som var jobbigt som en ung tjej blev utsatt för av killar som tog tillfälle i akt att man var liksom skitpackad där man knappt kunde stå på benen. Som tjej då blev man också väldigt utsatt i skolan. Jag fick byta skola ett par tillfällen för att jag då blev kallad skolans hora eller jag låg med fel kille fast att jag i princip inte var medvetslös egentligen och väldigt, väldigt ung. Så att de här bitarna tycker jag också är väldigt viktigt att prata om. Jag kommer prata om det mer sen när jag började bli så pass gammal att jag kunde gå ut på krogen. För där var det också väldigt många killar som tog tillfällig akt att då här ett enkelt byte att dra med hem för att hon fattar ingenting. Och det har varit en jättestor grej för mig nu som jag inte fattade var ett stort problem när jag var typ 20. Men nu när jag blivit äldre och kan titta tillbaka på det här så förstår jag hur utsatt jag var i den positionen och hur många tjejer som också är med om det här. Så det har varit någonting som jag har förstått mer och mer med åren som jag tycker är väldigt viktigt att prata om. Men där när jag var 14-15, bytte skola, började må dåligt. Inte bara att jag, när jag festade eller dagen efter, utan det var också att jag var väldigt utåtagerande i skolan. Som sagt, det passade inte som tjej. Jag fick byta skola, det var mycket lärarsamtal. Och min mamma försökte ju såklart räcka till alla mina tre systrar. Och det var inte bara jag som hade problem tyvärr, utan vi alla tre har haft psykiska problem på olika sätt. Så att det var också svårt... och allt ligger liksom inte på min mamma, utan jag tycker att min skola skulle kunna plocka upp det här för att det var så otroligt tydligt att jag inte mådde bra. Och jag gick också skolkurator och blev erbjuden antidepressiva från att jag var 14, men som jag inte ville ta. Så att jag var ju inne i det systemet på något sätt, men ändå så lyckades vi inte fånga upp det här eller reda ut det, utan det blev egentligen bara värre och värre ju äldre jag blev. Ju äldre jag blev, desto mer festade jag, desto galnare grejer gjorde jag. Jag hade ju liksom noll spärrar på fyllan. Alla de galnaste tankarna som man har levde jag liksom ut. Och,
hur mycket visste dina föräldrar om hur du levde?
Alltså min pappa var ju inte speciellt... insatt, så att han visste nog inte. Min mamma förstod ju att jag var ute och krökade och liksom runt och sådär. Men som sagt, hon försökte göra så gott hon kunde. Och som hon har sagt så här, vad skulle jag göra? Skulle jag liksom låsa in dig? Det går ju inte heller. Och någonstans så var jag ändå bra på att så här, sköta mig i skolan ungefär. Jag blev inte liksom så här kaos, utan jag hade ändå en ganska bra fasad till vardag som jag tror gjorde att mamma ändå kände att det funkade. Men jag mådde ju fruktansvärt dåligt liksom på insidan. Och det här som jag nämnde tidigare, att jag liksom sökte uppmärksamhet från min pappa, det blev ju klassiskt att jag sökte uppmärksamhet från killar. Och jag gjorde helt galna grejer för att få uppmärksamhet. Jag spelade död på fester för att liksom alla på festen skulle bara bry sig om mig. Och när någon sa så här, nu ringer vi hennes mamma, då passade jag på att pinga till så att de inte skulle ringa dit henne. Jag såklart skulle hoppa ut från fönster. Jag var väldigt, väldigt mycket drama queen och ville ha allas uppmärksamhet för att jag inte gav mig själv någon egen kärlek, utan ville bara fylla mitt inre med bekräftelse utifrån. Så att jag, allting blev egentligen bara värre och värre för varje år. Och sen så när jag var 18-19, jag började gå på krogen redan när jag var 17, då blev det just det här att jag vaknade upp på väldigt många olika ställen, inget minne vad jag hade gjort, vem jag var med, söp bort alltid alla mina saker. Jag hade typ 6-7 mobilabonnemang igång för att kunna plocka ut nya mobiler. Snodde pengar från alla mina jobb. Men var också uppskattad på jobbet. Jag var ju så här butikschef. Hade personalansvar, vilket var ju perfekt för mig. Jag hade hand om kassorna, you name it. Schemat, you name it. För att jag var väldigt driven och ambitiös utåt. Och mina chefer liksom tyckte jag var toppen. Jag var en jättebra säljare. Jag var liksom glad och positiv. Men de hade ju ingen aning om vad jag gjorde bakom liksom dörrarna. Och det äter ju också upp en inifrån. För att ju mer de gav mig beröm, desto vidrigare kände jag ju mig. För jag kände ju bara såhär, de ska bara veta vad jag gör. Men jag hade ju ingen plan på att sluta. Självklart så kände jag liksom ibland att, men nu ska jag inte sno några pengar, eller nu ska jag göra det här. Men jag kunde liksom inte, jag ville verkligen ha pengar så att jag kunde gå ut och festa. Och samma sak med alkoholen. Så hade jag aldrig tanke på att säga jag ska sluta dricka. Utan mitt fokus var hela tiden på att jag ska lära mig dricka normalt. Och jag frågade folk, hur gör du? Jag började gå alkohol- och drogmottagning för ungdomar när jag var 17 eller 18. Och de försökte ju, de målade upp på någon så här stor tavla hur mycket jag drack. Och att det är helt sjukt att en sån ung tjej som jag kan få i mig så mycket alkohol. För jag hade ju jobbat upp min tolerans under väldigt lång tid. Och de jämförde det här med hur många kalorier det var. Så de försökte liksom få mig att tänka ut det aspekten. Att så här, du kommer bli tjock om du dricker så här mycket. Vilket är helt sjukt. De bara, du vet, den här ölen, det är en kanelbulle per bira. Tänk på det nästa gång när du är ute.
Det är liksom problemet här.
Förstår du? Ja. Så de försökte ju på alla sätt få mig att tänka efter. Men alltså, det spelade ju ingen roll vilken jävla metod de presenterade för mig. Jag fick äta Kampral heter det, va? De vill ju ge mig Antabus, men det vägrade jag ju såklart.
Kampral är väl någonting så att inte effekten kommer, är det så?
Ja, det är ju tanken. Jag märkte ju inte ett skit över det där, kan jag säga. Så det käkade jag och gick på samtal där varje vecka. Och det var ena modellen efter den andra som de försökte få mig till att liksom tänka till. Men som ni också vet, det spelar liksom ingen roll hur många vettiga argument någon har. Utan så länge man inte fyller det här tomrummet med någonting annat så kommer jag vilja kröka. För att liksom, jag inte kände att jag trodde inte att det var ett alternativ att sluta dricka. Så det var därför jag tror inte ens att jag tänkte tanken att så här, men nu ska jag ordna upp mig och sluta dricka. Utan det var mer, nu ska jag börja dricka normalt. Det var det som jag försökte kontrollera sen att jag var 14 år och började testa det där med 3-5-erna. Och sen så när jag, så blev det bara värre och värre. Jag flyttade till London och tänkte att där skulle allting bli bra. Det blev ju inte riktigt så. Efter 3 veckor fick jag komma hem. Jag hade super bort passet, pengarna, mobilen, you name it. Fick gå till ambassaden och skaffa något provisoriskt pass och ringa mamma och köpa en flygbiljett, komma hem. Och då tänkte jag att, men nu blir allt bra. Nu är jag hemma igen. Nu är det ordning och reda. Nej, det blev inte det. Jag fortsatte kröka. Jag började också må mycket, mycket sämre emellan dagarna jag drack. Så jag var ute väldigt mycket på krogen, kanske. Alltså vi festade kanske onsdag, torsdag, fredag och ibland söndag. För att jag dejtade också bartenders. Det var ju toppen sätt att få gratis sprit. Och de var ute på söndagar eftersom att det var då de var lediga. Så att jag krökade ganska många dagar i veckan. Men nu började jag också liksom må väldigt dåligt måndag, tisdag. Jag började få panikångestattacker. Det här var liksom sista året innan jag blev nykter. Och jag hade haft jättemycket ångest. Alltså som sagt, ända sedan jag var 7 hade jag börjat, alltså hade jag, mådde jag psykiskt dåligt och hade de här magkramperna och hade, ja, med mycket ångest. Men nu började det liksom bli rejält, att jag blev rädd för de här ångestattackerna. Och bara kände så här, vad fan ska jag ta vägen? Vad ska jag ta mig till? Vad ska det bli av mig? Alla de här frågorna kände mig liksom totalt värdelös, äcklig, vidrig, you name it. Och tänkte då som sagt när jag kom här från London att nu blir allt bra. Och då gick jag på mitt första 12-stegsmöte. Och gick ut därifrån och kände, men gud, nu är det löst! Nu har jag fattat grejen, nu är jag frälst. Och jag hade med mig min kompis, hade tagit dit mig, för hon satte ett litet ultimatum. Så jag gick ut därifrån, så jag bara, men gud, det här var det jag behövde, tack. Nu är allting lugnt. Och sen så var, det här var kanske i november. Och sen var det i mitten på december då. Och då höll jag upp i 2 veckor. Och så var det dags att jag skulle ha glögg. Jag var ju alltid den i mitt gäng som styrde fester, såklart. Jag såg till att det fanns fest varje helg. Och så sa jag till min kompis som hade tagit mig på det här mötet att men jag ska ha en glöggbjudning. Liksom. Och hon bara, men är det verkligen så smart nu när du inte ska dricka? Jag bara, vad menar du? Jag ska dricka. Nu har jag varit på ett möte, nu vet jag ju att jag kan dricka normalt. Alltså det är ju lugnt, jag har blivit frälst. Det är hur lugnt som helst. Och jag var liksom så övertygande att hon bara, okej, ja ja, sure. Mm. Och jag såg framför mig hur jag liksom skulle bjuda upp någon härlig bjudning. Mina kompisar skulle komma dit och när klockan var 12 och de skulle gå ut på krogen så skulle jag säga, jag går inte ut längre utan jag liksom kommer hemma, gå och lägga mig, mysa. Sådär. Jag trodde till 100% på den här bilden. Och sen så börjar den här glöggen och jag blir såklart råpackad direkt och är ju den som typ sticker hemifrån innan mina gäster har gått. För att jag hade ju, då hade jag en lägenhet 5 minuter från Stureplan, vilket var ju inte det bästa. Och det är också någonting som min mamma sagt till mig efteråt, att när vi var och flyttade in i den här lägenheten så såg hon att det fanns ett systembolag runt hörnet. Och det fick ju hon ont i hela magen av. Och då var jag liksom 18-19. Så att där någonstans så var jag ute som sagt så mycket. Jag visste att jag hade problem, men jag trodde inte att det gick att bli nykter. Utan jag trodde bara att jag måste lära mig att dricka normalt. Jag hade inte hört om någon annan tjej som hade alkoholproblem. Min närmsta var ju min pappa. Och jag kunde inte identifiera mig med honom. Alltså han var ju en riktig alkoholist som hade supit bort sin familj, varenda jobb, han fick inte äga en pryl. När jag fyllde 18 så var ju han så här, toppen, möt mig i Haninge centrum så kan du skriva ett abonnemang till mig, för han fick inte stå på någonting. Så det såg jag som en person med riktig alkoholproblem. Det jag hade var ju bara att jag skulle lära mig dricka normalt som mina polare liksom.
Vi är superglada att ha med oss våra vänner från Mindler även denna säsong. Och ja, i de här tiderna som vi lever i just nu, det är corona fortfarande, det går liksom inte över. Och många människor känner oro, man känner sig nedstämd och ja, det är jobbiga känslor som trängs i kroppen. Och då känns Mindler som ett väldigt fint alternativ att vända sig till.
Ja, det är ju verkligen din digitala kompis,
ja,
kan man säga. Det är ju en digital vårdgivare där man kan träffa en psykolog online via videosamtal och chatt. Och bara där är ju en ordentlig öppning, för många vill ju inte fysiskt, corona eller ej, vill ju inte ta sig och liksom öppna upp sig från början. Så där är ju bara där en jättebra grej. De har över 150 anställda psykologer och man får själv välja vem man vill prata med. Och sen tycker jag det är riktigt, det som jag gillar, det är att de är en del av primärvården. Och därför kostar ett psykologbesök som ett vanligt vårdcentralsbesök, alltså 100 kronor.
Och frikort gäller.
Det är du.
Mm.
De har även ett stort antal självhjälpsprogram som man kan utföra direkt i appen. Det är en heltäckande service och jag tycker någonstans här, mår man dåligt, har man lite tricky i livet eller bara känner att man inte är på rätt plats just nu och tycker att står och stampar, ta hjälp. Mm. Använd professionell hjälp. Varför inte köra mental träning? Man ska inte bara köra fysisk träning.
Det bästa är dock både och.
Så är det.
Så är det. Tack Mindler!
Tack Mindler!
Vi är superglada över att presentera våra nya vänner, våra nya samarbetspartners, och det är Carry. Alltså C-A-I-R-Y.
Ja, det här är bara allt på riktigt. Alltså.
Verkligen. Vad är Carry, Magnus?
Carry är en app Mm. En community. Mm. Tänk det som ett Facebook ungefär för människor med beroende.
Fantastiskt. Riktigt ju. Vilken grej.
Ja, alltså det är så jäkla bra. Och till appen så finns det också olika övningar. Du har liksom andningsövningar, vissa dagböcker. Alltså grejer som du kan använda i din vardag för att hålla dig nykter helt enkelt.
Mm. Det häftiga med Carry tycker jag, du och jag pratade om det här häromdagen. Det här med att många sociala medier idag handlar mycket om yta. Man vill visa upp en fasad, hur fint allting är. Men Carry handlar om våra insidor. Mm. Om det här inre jobbet som vi ofta pratar om här i podden. Och det gör ju Carry till något väldigt genuint och väldigt fint. Mm. Som jag är superglad att vi nu får jobba med.
Insidan, precis. Det handlar inte så mycket om bilder och hur man ser ut. Och det fina här är också att du kan vara anonym. Mm. Du kan köra ett nickname. Men det du får när du går in i communityn här är ju att du får läsa om andra människor. Jag kan ta en liten kort så här. Så där ja, 5 dagar, ingen alkohol. För mig handlar det inte om att minska drickandet. Det skulle aldrig funka, så noll tolerans. Jag har bestämt mig. Jag har sagt det till mina närmaste, så trycket ökar på ett avtal ska hållas. Och sen är det vissa som beskriver, då är det många som liksom pushar och peppar den här personen. Mm. Och sen är det några, jag läste någon häromdagen där det stod att fan, jag lyckades hålla upp i 11 dagar och nu tog jag återfall. Och då får man lite tillrop, glada tillrop och så här, kör på och gör, har du testat det här och så vidare. Så att man kan vara helt anonym i det här, vilket jag tycker är fantastiskt. Alltså.
Jag är väldigt stolt över det här och jag vet att du känner likadant. Mm. Och jag tycker verkligen alla ska ladda ner den här appen och bli en del av det. För det är helt gratis.
Helt gratis, och det är bara det, wow.
Ja, så syns vi på Carry.
Yes.
Men så där sista halvåret, den där vintern efter jag kom hem från London, så festade jag extremt mycket. Men jag började få panikångest. Den här jullovet så gick jag ena veckan från att jag inte kunde vara själv en sekund. Alltså satt jag på tunnelbanan från A till B och ringde någon som inte svarade, så fick jag panik. Jag ville bara prata med någon hela tiden, vara med någon. För så fort jag var ensam med mig själv så trodde jag på riktigt att mitt inre skulle äta upp mig. För det var som att det bara kliade i min själ och bara rev. Och det var verkligen vidrigt att vara ensam. Och sen gick det till att jag helt plötsligt inte ville vara med någon. Så jag låste in mig i min lägenhet. Jag åt inte, jag svarade inte. Efter 3 dagar kom min mamma och till slut fick ut mig i lägenheten. Tog hem mig till henne. Och liksom för 100:e gången satte mig ner vid matbordet och liksom, vad ska vi göra? Ska vi flytta upp till Dalarna i en stuga? Liksom, ska vi ta dig härifrån? Vad ska vi göra för att du ska må bra? Och jag hade ju inga svar såklart, utan jag var ju bara också otroligt ifrånstötande. Liksom, när min mamma ville prata med mig eller mina vänner eller mina stackars pojkvänner som försökte få ordning på mig. Jag var ju som att prata med en vägg. Jag kunde ju bestämma mig för att vara totalt iskall. För jag hade ju också lärt mig ända sedan jag var liten det här med min pappa, att stänga av mina känslor på något sätt. Att välja, och också tror jag det här med mina systrar varit sjuka, att jag kunde helt plötsligt bara bli till is. Mm. Och det spelade ingen roll, någon sa det bet inte på mig. Mina pojkar, de försökte komma mig nära och jag var som en total vägg. Och kunde få liksom hela rummet att bli liksom iskallt och få dem att få fullständig panik. Och så här blev jag också när någon försökte hjälpa mig eller prata med mig, att jag bara totalt stängde. Och sen så blev min äldsta syster, vi hade också festat jättemycket ihop nu. Då var ju hon, jag var 20, hon var 25. Vi var ute, du vet, vi vaknade på en hotell. Det var systrarna Dahlberg som var helt galna. Vi tyckte att det var lite kul. Vi hade lärt känna folk överallt så att vi kunde gå in överallt. Dricka gratis i barerna, för någon av oss hade dejtat bartenden. Men sen började vi faktiskt båda ungefär samma period. Vi blev utslängda jättemycket och fick sitta med polisen i de här rummen bakom och gå ut i utgångarna i trapphusen liksom och sådär. Och det blev också att när vi gick till våra stammiställen, att vi hade ju knappt svårt att komma in för att vi var så packade. Så att vår taktik var ju att vi inte förkrökade. För att förkrökade vi, då visste vi att vi kommer bli för fulla, eller jag kommer bli för full för att komma in. Så att jag hoppade ofta över förfesten och mötte upp mina kompisar utanför krogen så att jag skulle ha en chans att komma in. Och sen blev jag utslängd några timmar senare. Men jag hittade liksom hela tiden sätt att förhålla mig till det här istället för att ta tag i problemet. Alltså man pusslar runt. Okej, det här funkar inte längre, då får jag göra si. Det här funkar inte, då får jag göra så. Jag byter umgänge, festade ju med mina olika gäng så att inte någon ska tycka att jag är för crazy. Men också såna här historier. Jag spelade död utanför en krog en gång, för jag blev så jävla förbannad på att jag blev utslängd. Och någonstans så vaknade jag på sjukhusdagen efter och bara skäms ju i hjäl när jag ligger där med mitt så här sjukarmband på. Och de har låst in alla mina värdesaker, för jag har varit för våldsam när de har tagit in mig. Och ligger med riktiga alkisar då. Liksom, tänkte ju jag, det här är ju såna här parkbänksalkisar som ligger i samma sal som jag. Vad fan gör jag här? Så att jag skämdes ju ihjäl, för det var ungefär som att jag hade två personligheter. När jag var full så levde jag ut, som sagt, alla mina fantasier. Och dagen efter så bara, nej, fuck, vad har jag gjort? Mm. Men på något sätt så lyckas jag ju snacka med den där psykologen som jag skulle prata med innan jag blev utskriven från sjukhuset. Och då var jag ju bara säga till henne, aldrig varit med om det här förut, jag måste ha blivit drogad. Nej gud, jag har aldrig haft en blackout någonsin, det här var så obehagligt. De tyckte ju bara synd om mig, men gud, åk hem. Men jag hade ju vaknat upp, om jag inte vaknat upp på sjukhus, så jag vaknat upp i trappuppgång, olika sängar och snubbar hit och dit. I London så var det ju liksom, där kände jag ju för första gången, det glömde jag säga, men där hade jag min längsta minneslucka på 7 timmar. Och då var jag rädd för första gången för mitt liv, för att jag vaknade upp och hade ingen aning om vad som hade hänt. Och jag hade liksom tagit mig tvärs över halva London och kände bara att så här känner jag ju ingen. I Stockholm kändes det ändå ganska litet och ganska safe. Ah, ja, man tittar ut genom fönstret. Aha, jag är på Gärdet. Ah, ja, jag tar tuben hem. Eller, aha, jag är i Hammarbyhöjden. Ah, men det är inte så långt bort. Men i London har jag ju ingen aning. Och jag känner ingen där. Så då blev jag ju väldigt rädd. Och det var också det som fick mig att åka hem efter 3 veckor. De här, nu hoppar jag lite, sorry. Det är bara att jag kommer upp saker när jag snackar om det. Men i alla fall, efter den här, när jag hade låst in mig i lägenheten, mamma kom och hämtade mig, vi har ett riktigt samtal. Då har min syster då precis blivit nykter och hon pratar med mig och säger att du får följa med mig igen på 12-stegsprogram. Du ska liksom inte bara gå en gång, utan jag tror att du, lika som jag, behöver det här. Då hade hon varit nykter typ 4 månader. Och jag gick lite mer på möten fram och tillbaka i ett par månader innan jag blev helt nykter. Och idag så ser jag ju, jag blev ju alltså nykter när jag var 20, nästan 21. Och det är verkligen tack vare min syster. För jag tror att annars hade jag hållit på några år till innan jag förmodligen igen hade hamnat i 12-stegsmötena. Men det var ju en otroligt hjälp för mig att ha någon så nära som också hjälpte sig själv, och jag såg ju för varje dag jag träffade henne att hon mådde bättre. Och det blev så tydligt för mig att vi har samma sjukdom, vi är lika sjuka och hon tar den här hjälpen. Jag kunde inte blunda på det på samma sätt. Och jag hade också någonstans där förstått att okej, det handlar inte om att jag ska lära mig att dricka normalt, utan jag måste inse att jag inte kan dricka. Och det var ju liksom en enorm insikt. Och den tror jag att jag fick mycket tack vare min syster där. Men innan så kunde jag också skylla på, om hon är 5 år äldre än jag har 5 år kvar innan jag behöver ta hjälp liksom, för jag var ju så otroligt ung. Samtidigt så hade jag hunnit ganska mycket på de här åren som jag drack. Men mycket tack vare min syster som ledde mig då till att börja gå på möten, och det var ju helt klart min räddning. Och gjorde att jag blev nykter och nu har varit nykter sedan dess, nu i februari är det 11 år sedan. Där började min nykterhet, och sen är ju det såklart en enorm resa efter det också, herregud. Det var ju då någonstans jag skulle börja ta hand om allt det här mörkret jag hade inom mig. För att alkoholen var ju min flyktväg och det jag tog till för att slippa vara med mig själv. Och idag här 11 år senare så börjar jag liksom mina månader med att meditera, känna inåt, vara i mina känslor, guida andra. Så på de här 11 åren har det ju hänt enormt mycket, men det som är grunden till allt är helt klart min nykterhet. Och det var det som började där för nu 11 år sedan.
Vad skulle du säga att 12-stegsprogrammet gjorde för dig och har gjort för dig?
Att jag fick lära mig sjukdomsbilden. Som sagt, jag trodde inte att jag var en riktig alkoholist eller att jag hade alkoholproblem på riktigt. Jag trodde att jag bara skulle lära mig som alla andra att dricka normalt och inte göra bort mig. Men där fick jag träffa andra i min ålder som berättade samma sak. Och det gjorde att jag fick igenkänning, och det presenterades en lösning. Så här kan du göra istället. Och det är ju det som har räddat mig, att jag har fått lära mig att fylla det där tomrummet som jag har i min själ med saker som jag mår bra av. Inte med alkohol eller droger eller vad det nu kan vara som ger mig lite lättnad i stunden. Så det är ju en mycket, mycket mer långsiktig, hållbar lösning som såklart har sina ups and downs också. Och för mig har varit en jättejobbig resa, men hela tiden lett mig framåt och gjort att jag har mått bättre i mig själv. Mm. Och inte behöva ta till alkoholen. Jag har inte varit ett dugg sugen på att dricka på de här åren. En gång har jag varit, för kanske 4 år sedan, så fick jag helt plötsligt ett jättesug, men jag drack inte. Mm. Men annars har jag liksom känt mig befriad för att jag fick förståelse för vad alkoholism är. Och att det spelar ingen roll ålder, kön, klass eller vad det än är. Det kan drabba vem som helst. Och den lärdomen och kunskapen fick ju mig att få en insikt och förstå att okej, jag har det här liksom.
Ja, du fyller ju en väldigt viktig funktion där som ung kvinna. Och som ung kvinna som har tillfrisknat så ung. För att det är ju mycket det här som du är inne på, att folk har en viss bild av alkoholisten som en parkbänksgubbe och narkomanen som någon med spruta armen liksom. Väldigt nidbild liksom. Och du blev nykter när du var 21. Så jag är helt övertygad om att din story har liksom hjälpt så många unga tjejer. För att det är nog svårt att identifiera sig som en alkoholist som ung tjej. Det måste vara supersvårt alltså.
Nej, men det var exakt det jag kände. Och när jag då fick träffa alla de här andra och min syster, och hon visade mig och presenterade mig för hennes vänner som hon hade träffat som var i min ålder och berättade i princip samma saker som jag, så var det ju en enorm lättnad att inte känna att, för jag har ju hela tiden under alla de här åren trott att det är fel på mig, det är något seriöst fel på mig, det var liksom så här, men hon får byta skola, hon är för stökig, hon får göra det här, flytta, gör det. Alltså hela tiden utifrån att jag är problemet. Och någonstans få en förklaring till vad det är jag har och att det också finns hjälp var ju en enorm lättnad. Och jag tror att, eller när jag har öppnat upp mig för det här, så har jag också fått enormt många som har hört av sig och bara, du berättar precis min historia. Och jag har aldrig hört någon annan ung tjej prata om det här. Så det har ju, det hjälper ju verkligen att prata om det här. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att vara med till exempel i den här podden eller prata om det i mina egna sociala mediekanaler, för att då nå ut till andra och vara ett exempel på att alkoholism kan se olika ut.
Mm. Vad har varit tuffast med att bli nykter? Vad var jobbigast i början?
Det jobbigaste var ju min inre demon som ville käka upp mig till frukost ungefär. Så fort jag vaknade, det var ju fullständigt vidrigt. Men någonstans hade jag dedikerat sån jäkla power till att nu ska jag ta tag i det här. Så att jag var verkligen så dedikerad till att jobba med mitt inre. Och det var ju för att jag tog hjälp av en mentor eller sponsor direkt. Och började verkligen följa det här programmet. Började också läsa mycket annat och hjälpte mig. Men utöver det så var det ju såklart jättesvårt att gå från att vara värsta partytjejen 21 år till att bli nykter. Så jag fortsatte ju vara ute och festa jättemycket för att jag inte ville uppfattas tråkig. För mina liksom riktiga vänner som jag hade känt sedan tidigare, de hade ju tröttnat på mig och vi hade slutat umgås mycket. Alltså deras pojkvänner var ju såhär, gå inte ut med Jossan, det blir bara kaos, gör inte det här. Så att jag hade ju hittat mina festkompisar, de här killarna eller tjejerna som festade lika mycket som jag. Så det var ju mina vänner, och eftersom att jag hade tappat mina gamla vänner var jag ju väldigt rädd av att tappa mina nya vänner. Så då gick jag ju ut och var ute och liksom drack ju så mycket Coca-Cola och Red Bull. Alltså jag har ju på riktigt utvecklat en allergi mot Red Bull. Uff. Om jag dricker det nu så kräks jag. För att jag drack så mycket i början. Och låg liksom i hjärtklappning på kvällen när man kom hem. Men bara, jag var i alla fall nykter. Och bättre det, liksom. Men det var ju såklart svårt då. Men efter kanske 3-4 månader, jag var säkert ute 3 gånger i veckan ändå. Och då fick jag ju stå emot konstant. Nej, jag ska inte dricka. Nej, folk försökte ju lura i, spättade mitt vatten. Det var ju liksom konstant sådär att jag skulle stå på mig. Och trodde också att jag var skyldig att berätta min life story varje gång någon frågade varför jag inte drack. Så då stod jag liksom och gjorde det. Och sen någonstans insåg jag att så här, okej, nej, det här är inte det viktigaste jag kan göra. Gå ut och spela någon fasad. Utan det viktigaste jag kan göra är att vara sann mot mig själv. Stanna hemma och göra det jag behöver. Så då slutade jag gå ut och med tiden så har det blivit lättare och lättare, och idag har jag ju nemas problem med att säga att jag inte dricker. Och jag tror också att sättet jag säger det på öppnar inte upp för så mycket mer frågor, utan jag är ju väldigt säker på mitt beslut. Så här, nej, men jag dricker inte, det är bra. Medan då var jag så här, nej men alltså det är så att jag slutar dricka för att jag har lite problem.
Det är som alla tycker.
Ja men exakt. Så att När jag, ju säkrare jag blev liksom i mitt inre på min nykterhet och på mitt mående och varför jag var tvungen att göra det här, desto lättare blev det att hantera påtryckningar utifrån. Men absolut, det var inte lätt och det tog många år innan folk försökte få mig att liksom, med ett glas kan du väl ta.
Ja, men det är lite samma sak som när jag sponsrar andra i programmet idag, så brukar jag säga till dem att ju öppnare och ärligare man vågar vara med sin problematik, desto enklare blir det ju på något sätt.
Mm.
För att om du liksom till exempel fortsätter att inte berätta saker eller dölja saker, då är du någonstans kvar i de här lögnerna och smusslandet. Om du däremot säger till folk i din omgivning så här, nej, jag vill vara ren nu, jag vill inte dricka liksom, då stänger du vissa dörrar och då gör du det lättare för det på något sätt.
Mm.
Sen så är det ju klart det är svårt för vissa att vara så ärliga. Men för mig personligen så var det väldigt... Det underlättade för mig att vara ärlig med min omgivning och bara säga så här, jag vill vara ren nu, jag vill vara nykter nu. Så, för då slapp man liksom det här att behöva förklara saker eller att bli bjuden på saker. Man slapp de grejerna och det underlättar, tycker jag.
Ja, verkligen. Och jag märker, alltså idag känner jag att det också är en annan öppenhet för det. Sen är det säkert inte generellt i hela landet. Det kanske är olika. Och det har också kommit, alltså jag förstår att det är olika på olika ställen, men som här i stan så är det ganska många som inte dricker, även om du inte har en problematik kring alkohol. Så av liksom hälsoskäl eller av olika anledningar så har det blivit mer accepterat att ja, men jag väljer att inte dricka. Men då för 10 år sedan, alltså då var det ju, du var ju, alltså det var ju så här, skämtar du, krökar du inte, var det för fel på dig? Alltså du måste ju kröka. Och det var ju därför jag också trodde att det var fullständigt omöjligt att sluta dricka.
Mm.
Alltså jag minns när mina alkoholterapeuter, jag hade 2 kvinnor som jag gick till. De föreslog att jag skulle vara nykter en månad och jag garvade ju när de sa det till mig. Jag bara, nej men alltså, skämtar ni? De bara, nej vadå? Jag bara, nej men det går ju inte. Jag trodde på riktigt att det inte gick. Och under den här månaden skulle vi åka till Göteborg och jag och mina kompisar, och jag var så nöjd i bilen att jag sa, nej men jag ska inte följa med på systemet för att jag ska inte dricka, skulle prova det här. Och så hade vi förfest, jag drack inget, och så ska vi gå till spårvagnen och så har jag glömt mina cig. Så jag går tillbaka och då ser jag ju massa alkohol på bordet. Och då bara dricker jag alla slattar utan att säga till någon, kommer till krogen, går och beställer i baren, för då har jag kommit på att nej men att vara nykter, det är ju bara att inte festa på förfesten, men när man är på krogen, då får man ju dricka. Du hittar på nya regler hela tiden och fick mina kompisar att tro på det här. Jag bara, nej men gud, det var bara att jag inte skulle dricka på förfesten, men nu är jag på krogen, nu får jag ju dricka. Så att jag trodde verkligen inte att det var...
Fan, jag känner igen det där. Alltså.
Ja, men,
man bara hittar på
sjukt.
Egna regler och lagar och bara snirklar sig runt dem och sen bara manipulerar man alla i sin omgivning.
Ja.
Nu är det de här reglerna som gäller. Det är så jävla skevt.
Det är så jävla sjukt. Ja. Och de bara, aha, jag trodde du inte skulle dricka överhuvudtaget. Nej, okej, okay, ja. Alltså, vidrigt alltså.
Men du, jag är precis nyfiken på hur har det gått för din syster och för din pappa?
Min pappa gick bort för 8 år sedan.
Okay.
Så han fick lite en andra chans, om man ska säga, 2004. Då fick han en lungtransplantation, för han rökte också såklart. Men han rökte och gjorde att hans lungor blev sämre och sämre. Han fick en ny lunga 2004 som så småningom kroppen stötte ifrån. Och så till slut så dog han 2012. Sista åren så var han liksom väldigt sängliggandes. Han fattade ju aldrig riktigt att han var alkoholist. Han drack ju på dödsbädden men blev ju typ full på en lättöl för att han vägde så här 40 kilo.
Mm.
Men han var ju liksom sjuk in i det sista även om han inte var aktivt ute och drack. Och jag är så tacksam över att jag blev nykter innan, förstod sjukdomsbilden, för det gjorde också att jag kunde släppa all min ilska till min pappa. Mm. Jag har 0 ilska mot min pappa och det är från att jag under hela min tonår önskade livet ur honom. Alltså jag kommer ihåg att jag skrev min dagbok datum då jag liksom hoppades att han skulle dö. Det var typ en av de grejerna jag gjorde. Och när min pappa väl skulle dö och jag hade liksom fått förståelse för alkoholism, förstått att han inte varit taskig med det här. Han har inte med flit hoppat över min födelsedag och kommit hem till min syster, utan det är bara att jag råkade fylla år på sommaren och då var hans krökperiod. Sen kom han hem i september. Och liksom, när min syster råkade fylla år, han hade ju fan ingen aning om när vi fyllde år. Det var ju inte därför inte han dök upp på min födelsedag. Men när du är 4, 5, 7, 8, 12, då tror ju du bara min pappa älskar inte mig för att han kommer inte på min födelsedag. Eller han håller inte det han har lovat. Han har varit borta ett halvår och inte hört av sig. Och sen hör man från en avlägsen släkting att han har varit och lånat pengar till exempel. Så jag hade ju så mycket ilska och hat mot honom under min tonår. Och när jag fick förklarat för mig hela sjukdomsbilden så kunde jag verkligen släppa, förlåta. Och jag tycker synd om min pappa att han inte fick bli befriad innan han dog. Mm. Men kunde ändå sista tiden vara försonad med honom och försökt att prata lite grann. Så här, ja men nu har jag blivit nykter och det är för att jag känner att när jag börjar dricka kan jag inte sluta. Känner du dig igen i det?
Mm.
Nej, det där. Han har liksom suttit inne några gånger, rattfylla. När jag gick i gymnasiet så var det fotboy. Alltså, you fucking name it.
Mm.
Men nej, jag kunde ta en öl till maten och det var bra så.
Mm.
Liksom, det var verkligen... Så att jag är så tacksam över att jag fick den här... Att jag fick bli nykter när jag var 20-21. 20 tror jag var. Och fick förändra mitt liv så tidigt. Det är ju den största gåvan någonsin. Och innan jag blev det trodde jag att bli nykter skulle betyda att mitt liv skulle vara över. Jag skulle aldrig mer ha kul. Det kommer suga. Men alltså, mitt liv har ju bara blivit bättre och bättre för varje dag av min nykterhet. Och jag har fått uppleva livet på ett helt annat sätt. Och mina roligaste stunder, mina galnaste stunder som är på ett kul sätt. Allt det har ju varit efter att jag har blivit nykter.
Ja, för det är ju många som säger. De tror ju, inklusive jag själv, att livet, festen, den är ju slut. Nu kommer inte jag ha kul någon mer. Det fanns kan vara roligt utan kokain och alkohol. Ja. Liksom.
Men nu kommer jag ju ihåg festen. Alltså, förut gjorde man ju inte det. Hur fan kul är det liksom? Mm.
Men det är väldigt vanligt.
Det är väldigt vanligt.
Man vill inte... Och jag drar mig tillbaka bara några år till... eller under din uppväxt där. Finns det någonting du tror folk i din omgivning hade kunnat gjort annorlunda för att få det att sluta tidigare?
Alltså jag tror att kunskapen kring att man kan ha problem redan som ung och som mitt fall då, som tjej och... kanske ha lite bättre, kanske ha ungdomsgrupper för sådana som är, alltså 12-stegsprogram egentligen, och presentera det även i yngre ålder. Absolut att det skulle kunna hjälpa. Sen kanske inte det hade gjort att jag slutade dricka ändå, men det kanske hade fått mig att förstå tidigare att jag inte klarar av att dricka. Det spelar ingen roll hur mycket jag laborerar, jag kommer inte få till den där perfekta fyllan som jag någonstans letade. Alltså när jag vaknade upp dagen efter en kaoskväll, då var det inte att jag tänkte så här, nu ska jag aldrig mer dricka. Min första tanke var, ge mig en fest igen så ska jag se till att jag ska bevisa att jag kan dricka normalt. Mm. Alltså jag var besatt av att bevisa folk i min omgivning att jag visst kan kontrollera alkoholen. För att mina kompisar, mina föräldrar eller min mamma framförallt sa ju till mig, du kan inte dricka, du måste sluta, du kan inte göra det här. Jag ville bara, det var mitt enda fokus. Mm. Så att jag tror och hoppas att kunskap om att man redan som tidig ålder kan ha en alkoholism i sig och utveckla det väldigt, väldigt fort, att det finns ett annat sätt att förhålla sig till det. Sen vet jag inte exakt, jag har inte funderat på hur exakt det ska gå till, men jag tror just att det här idag som jag märker är mycket vanligare att man pratar om, till exempel att er podd är ett bevis på, som ni också säger, ni vill prata om det här för att ta bort liksom skammen, skulden och allt det här som vi för, bara för 10-20 år sedan var ju liksom, det var ingenting man pratade om, det var förbjudet i princip. Allt det här tror jag hjälper till, och att jag berättar min story, att alla berättar sin story, gör att flera unga också kan känna igen sig. Så att kanske genom att den informationen hade funnits, eller andra förebilder man ska säga, hade kunnat hjälpa mig att förstå att jag hade problem tidigare.
Mm. Och nu är du ju nybliven mamma.
Ja.
Hur mycket snurrar tankarna kring det där då? Att, för jag kan bara gå till mig själv, och jag har ju väldigt mycket varit så här att jag vill ge mina barn den uppväxt som jag inte har fått.
Mm.
Och en nykter och drogfri uppväxt ger jag ju mina barn just nu, och det är fantastiskt. Hur tänker du kring det där? Är du rädd för att genetiken ska vara för stark, att det ska föras vidare? Hur tänker du att du ska förhålla dig med din story till dina barn och allt sånt där?
Alltså nu är ju min dotter så pass liten, hon är ju bara 3 månader, och jag är inte speciellt... Alltså som person nu så är jag väldigt in the moment. Jag försöker inte hetsa upp mig för mycket om vad som kommer komma, och men självklart så har ju tanken slagit mig, och vi har pratat om det där hemma. Men det är väl att vara väldigt lyhörd när barnen växer upp och försöka ha en kultur hemma av att man pratar om mycket. För det hade ju inte vi i mitt hem, utan det fanns inte riktigt den tiden eller möjligheten för min mamma att finnas där för 3 barn som också alla hade sina egna problem.
Mm.
Och vi pratade inte... om något. Vi hade ju aldrig pratat om min pappas alkoholism. Vi hade inte pratat om min systers sjukdom riktigt. Utan det var ju liksom det här, den mentaliteten. Så att jag vill väl försöka bygga en kultur hemma av att man pratar om mycket och delar med sig. Har man en jobbig dag eller någonting som är lätt, alltså den grejen. Men nu som sagt, det är ju så många år kvar. Så att jag försöker väl att inte heller hetsa upp mig för mycket och oroa mig för mycket. För det tror jag inte heller gör gott ut. Men självklart är jag medveten om att det kan mycket väl bli så att min dotter kanske också får den här sjukdomen.
En grej som jag fastnade lite vid där, det var att ditt driv när du väl hade bestämt dig att bli nykter. Berätta bara lite kort om det, just det här. Vad är viktigt om jag nu verkligen vill sluta dricka? Det låter som att du verkligen ändå satte nykterheten först. Men ändå riskade den genom att springa på krogen såklart. Men det fattade du efter ett tag att du inte kunde göra. Hur viktigt är det, tycker du, att man verkligen sätter sitt, om vi nu ska kalla det för tillfrisknande, som nummer ett?
Jag tror att det, för mig var det totalt avgörande. Sen så utmanade det, som sagt, som du sa där, med att gå ut på krogen. Men den poletten följde ner ganska fort ändå. Men, och det fick jag också lära mig, att om du inte känner för att gå på ett möte eller inte känner för det, liksom, det är då du behöver det som mest. Och den taktiken kör jag fortfarande, till exempel med meditation. Den morgonen jag känner att så här, nej men fy fan vad tråkigt sätter mig ner och meditera. Jag är alldeles för rastlös för det. Det är då jag behöver det som mest. Och det fick jag ju lära mig där. Och än idag så kommer jag tillbaka till grunden när jag fick lära mig min nykterhet. För det, som sagt, är ju grunden till hela mitt välmående. Och där i början så försökte jag påminna mig om att ju mer jag lägger in nu, desto friare och härligare liv kan jag leva. Alltså istället för att ha fokus på att nu är mitt liv över, nu kan jag inte festa eller det kommer bli skittråkigt, så såg jag ändå, jag kunde ändå förstå så pass mycket att så här, ju bättre jag mår i mig själv, desto härligare och befriande kommer jag få leva resten av livet. Och också att jag ganska snabbt fick en enorm tacksamhet över att jag hade i så ung ålder fått den här insikten och kunde se det som en gåva. Att nu kan jag börja leva mitt liv på riktigt. Och det låter ju superklyschigt, och de som kanske inte är där än tänker, vad fan snackar hon om? Men jag tror att man kommer dit förr eller senare. Och ju mer tid man dedikerar till sitt inre, sitt mående, desto, vad ska man säga, bättre, eller desto starkare kommer ens tillfrisknande att bli, tror jag. Så har det varit för mig. Och det är som jag, när jag inspirerar idag via mina kanaler. Och som sagt, vissa av dem inte alls haft den här bakgrunden. De är bara känner att man behöver stärka kärleken till sig själv. Eller livet blev inte som man tänkt sig, man vill göra en förändring. Ju mer tid vi sätter oss ner och liksom dedikerar energi, riktar inåt till att landa i oss själva, desto starkare kommer vi bli oss själva. Desto tryggare, desto roligare, desto mer befriade blir vi från att leva vårt liv utifrån. Vad kommer den tänka, tycka? Och hur vågar jag göra det där? Liksom, ju mer vi fyller på vårt mående inifrån istället för utifrån, desto liksom mer kan vi leva livet. Och vi kan leva ett mer sant liv. Och det är ju någonting som jag, som sagt, jobbar med fortfarande. Jag har varit nykter i 11 år och fördjupar hela tiden. Så att för mig är nykterheten en grund och min högsta prioritet för mitt välmående. Men sen finns det mycket andra saker som jag gör för att liksom fördjupa det.
Stärka självkänslan är bättre än att stärka bekräftelsebehovet.
Ja, absolut.
Eller vad säger du, Nemo?
Jag tycker det är super, super inspirerande att höra.
Ja,
att jag själv är inte riktigt där du är, där du pratar om det här med att allt ska komma inifrån. Jag är mycket komma yttre från mig fortfarande, tyvärr. Men det har jag att jobba på. Så det är jättespännande att höra det här. Jag tar till mig, bara suger in allt du säger.
Hela ditt yrkesliv går ju egentligen ut på... Alltså, du är ju väldigt, nej men du är ju väldigt, det är ju poddar, du är ju poddare.
Ja.
Det är ju allt du gör egentligen, arbetsmässigt.
Ja, jag vet. Jag vet.
Det är ju inte lätt att leva, alltså, in the public eye och inte bry sig om feedback.
Men när du var i min ålder, då handlade hela ditt yrkesliv om det också.
Ja, då var allt prestation.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, då var det resultat.
Så jag brukar tänka det, att jag liksom, när jag är i Magnus ålder, då är jag lika vis som han.
Nej, du är ju långt före mig om man tänker efter egentligen.
Ja,
faktiskt. Du har ju varit nykter länge.
Men alltså, jag lever ju också utifrån, ja, men jag syns med sociala medier, jag släpper böcker hit och dit. Mm. Men nu har jag släppte en bok nyligen och jag har ju varit besatt av att titta så här, ligger den kvar på topplistan, är den fortfarande där? Men nu har jag sagt så här, nej, jag får inte göra det. Eller till exempel att jag har en webbshop, hur var försäljningen igår? Jag får inte göra det där förrän efter jag har suttit mig ner på yogamattan, tunat in med mig själv. Så att jag inte börjar dagen med att någonstans lägga värde på mina prestationer, förstår ni? Liksom, den är etta, yes, eller vatten är bara sjua, eller vad det nu kan vara. Utan först sätter jag mig ner, tunar in, bygger upp en grund i mig själv att så här, okej, det är nice att vara jag idag, oavsett hur fan det går för min bok, eller vad det nu än är. För att om jag skulle bygga mitt liv på det, och om uppenbarligen några veckor när den har varit ny ett tag, så kommer den ju inte finnas där. Eller min shop har en dålig vecka, som det är såklart för alla businessar heter dit. Då skulle ju mitt mående alltså då förändras på grund av yttre omständigheter. Mm. Så att varje dag börjar jag påminna mig själv om att jag äger mitt mående. Jag har min plattform att stå på, oavsett hur min business går. Oavsett om jag och min partner har trassligt eller vad det nu kan vara. Och det var någonting som min mentor, eller min sponsor, lärde mig väldigt tidigt i min nykterhetsresa. Hon bara, ditt välmående är helt beroende på hur omgivningen runt omkring dig är. Om den killen du dejtar hör av sig eller inte. Om du har pengar på kontot eller inte. Det styr helt ditt mående. Du måste lära dig att skapa ditt egna mående, din egna plattform. Mm. Och det har jag haft med mig så många år. Och som sagt, jobbar på fortfarande. Men det är min högsta prioritet. Att skapa mitt mående utifrån, inifrån, och inte utifrån då, ligger den på topplistan, vad säger min kille, vad har jag för pengar på kontot, hur gick affären? Mm. Utan det får vara bonusar. Sen tycker jag att det är skitkul. Jag springer från yogamattan, går in på telefonen, kollar det här och blir skitpeppad och tycker att det är skitkul. Jag är en driven person som gillar liksom det här. Men jag har lärt mig att skilja det på att det ska fylla det här inifrån, utan snarare jag lever mitt liv, jag fyller det inifrån och ut, och så kan jag liksom ha kul med allt det här ute, än att det ska vara det livsviktiga.
Mm. Ja, kloka ord.
Jag tänker på en avslutande fråga som skulle vara väldigt intressant. Först och främst, boken. Mm. Berätta lite kort om den bara.
Den heter Soulwork och är en bok som jag önskar att jag fick när jag började min resa. Mm. Jag har ju gjort den här resan som sagt, som du nämnde i början. Jag är yogalärare, jag stack till Indien, blev yogalärare. Jag har utforskat meditationen. Jag har öppnat upp för spirituella och älskar allt sånt där. Så nu har jag i boken skrivit ner lite av det som har hjälpt mig. Så det är korta kapitel som en introduktion till liksom ett annat sätt att leva. Som också när du väl öppnar den dörren, lite som om man kanske får den här insikten och nyktigheten och förstår hur bra man kan må av det, så är det liksom svårt, även om just i beroendeproblematiken är det ju många som såklart faller tillbaka. Men för mig, när jag började se livet på det här sättet, så var det svårt för mig att stänga dörren och gå tillbaka till att leva utifrån prestation till exempel. Mm. Utan istället, ja men nu vet jag att det här livet finns tillgängligt, att kunna fylla på mitt välmående inifrån istället för utifrån. Så det är egentligen det den boken handlar om. Mm.
Den ska vi läsa, Nemo.
Det ska vi göra.
Och nu då? Vad händer nu i livet? Vad har du för riktning? Vad har du för mål? Har du mål, visioner kring dina bolag och alla sådana? Eller lever du dag för dag? Eller hur,
jag går väldigt mycket på känsla. Ja. Väldigt mycket på känsla. Inga strategier och sådär, utan jag kör mycket på det jag får feeling för. Men just nu är mitt prio min dotter. Och självklart så behöver jag liksom jobba med mina grejer på sidan av. Men jag försöker inte starta upp för mycket, utan jag försöker hålla det på en bra nivå så att jag kan ha mycket fokus på att hänga med min bebis.
Mm. Balans alltså.
Balans, exakt.
Ja, men nu har vi ju vårt nya inslag som kommer varje avsnitt. Och det heter så mycket som
The House svarar. Och ni som hängt med i podden förra säsongen vet ju att vi har haft ett ganska nära samarbete med vår vän Robert Boman och hans The House Stockholm Berlin. Och den här säsongen kommer alltså bli så att vi kör ett litet segment varje avsnitt där Robert svarar på en fråga från er lyssnare. Så nu kör vi! The House svarar! Ja, då sitter vi ju här med vårt sprillans nya segment här i Hedman och Ren, en beroendepodd. Det kommer gå ut på att Robert Boman från The House svarar på en fråga varje vecka. Och nu har vi honom här, ja, i min studion. Välkommen Robert.
Tack så mycket. Roligt att få vara tillbaka.
Ja, det är härligt att ha er. Vi har fått mycket positiv feedback när du har varit här. Ja. Det är många människor som gillar sättet du beskriver och sättet du svarar på. Så att det vill inte jag och Nemo att våra lyssnare ska gå miste om. Nej. Så vi är jättetacksamma att du är här.
Ja. Och vi har saknat dig som människa också.
Fint, jag saknar ju alltid.
Ja, vad härligt att höra.
Vad har hänt sen vi såg sist? Det var precis innan jul där.
Ja, det har varit en hektisk jul som du faktiskt, tyvärr får jag väl ändå säga, brukar vara. Att det är också telefonen eller mejlen går varm dagen efter julafton eller på nyårsdagen och så vidare. Där någon helt enkelt inte orkar mer, eller familjen inte orkade mer. Det hände en gång till, det som aldrig skulle ske. Så att det har varit mycket helt enkelt.
Ni har mycket att göra på The House.
Just nu har vi väldigt mycket.
Mm. Mm. Men ni har fortfarande plats för fler klienter,
det,
eller?
Det har vi. Vi har ju ett rullande schema som gör att det funkar ganska bra att plocka in nya i princip hela tiden.
Och om man vill komma i kontakt med er på The House så är det...
sandra@thehousestockholm.se. I samarbete med dig av den anledningen att dels så har du hjälpt oss, vi har ett otroligt förtroende för dig, men The House som behandlings, säger man, inte behandlingshem egentligen, för att det är inte ett hem. Nej, kanske det, på det sättet, men berätta lite kort om The House och vad som gör det unikt.
Ja, men det är ju en öppenvård, så nej, det är inte ett hem, utan det är en öppenvård som vi har individanpassat, och när vi säger att vi individanpassar så menar vi att vi träffar klienten, vi går igenom den här personens liv, vi ser vad det finns för möjligheter för honom eller henne att göra den här behandlingen, hur jobbar personen, har en familj och så vidare. Och hos oss så behöver du till exempel inte sjukskriva dig, utan vi gör upp ett individuellt schema. Så att det kan vara så att en person kommer in till oss klockan 10 på måndagen, men klockan 17 på onsdagen. Mm. Så egentligen helt individuella tider. Mm. Vilket har visat sig vara väldigt tacksamt och positivt på många olika sätt.
Ska vi dra igång med frågan direkt?
Ja, men precis. Kan inte du köra den här första premiärfrågan?
Jajamensan. Hej grabbar. Jag har ett problem. Varje gång jag säger till mig själv att jag ska sluta dricka så går det alltid bra under veckorna. Men så fort helgen kommer så hittar jag mig själv med glaset igen. Vad ska jag göra? Hälsningar uppgiven.
Mm. Det låter ju som en klassisk alkoholproblematik. Vi har pratat om det tidigare, de tidigare programmen. Att ha en alkoholproblematik behöver inte betyda att jag dricker varje dag, utan det är snarare vanligare att jag dricker precis som den här killen beskriver. Jag klarar mig veckorna och jag tänker att jag ska låta bli på helgen också. Men när helgen väl kommer så sätter det här mentala tankarna igång igen. Jag ska bara dricka lite grann, eller jag håller mig till öl den här helgen och jag kör bara fredagen. Och sen blir det fredag lördag i alla fall och mår pyton hela söndagen och hela måndagen. Och så blir det här en ondsint loop helt enkelt, där det bara fortsätter. Så att mitt råd är ju att höra av dig till någon form av beroendevård och se vad du kan göra åt det.
Mm. Förslagsvis The House.
Ja, till exempel.
Ja. Vad händer oftast om man tittar på ett sånt där scenario där, som den här personen då, man vill dricka, man kan inte och man börjar kanske slå mer på sig själv. Hur ser sjukdomsprocessen ut för en sån här människa generellt nu, alltså vanligtvis för någon som är beroende? Blir den värre och värre? Vad händer?
Det brukar bli värre och värre. Det är naturligtvis individuellt. En del personer kan ju hanka sig fram så här resten av livet. Jag sköter minsann mitt arbete och jag dricker aldrig ensam på vardagar och så vidare. Jag har massa fix idéer om varför det inte skulle vara ett problem. Och jag tänker väl lite så här, har jag ens kommit till de tankarna? Om jag ens håller på och gör upp de här idéerna om att nej, men jag dricker aldrig ensam, jag dricker aldrig före klockan 17 och så vidare. Jag skulle nog säga att det redan där finns en problematik.
Mm.
En person som inte har problem med alkohol tänker inte i de banorna överhuvudtaget.
Mm.
Tack, Robert Boman.
Tack så mycket.
Ja, fantastiskt. Tack till The House och Robert Boman.
Mm. Grymt.
Och vilket premiäravsnitt, Magnus.
Ja, det här var mäktigt.
Ja.
Det här var mäktigt. Vad tycker du själv, Jossan? Hur kändes det?
Det känns väldigt bra.
Mm.
Jättebra, eller jätteviktig podd måste jag säga. Och jag ska tipsa den till alla som jag känner. Så att det här kommer ut. Det är så jäkla viktigt att ni gör det här och snackar om det här. Så jag tycker det är toppen.
Vad fastnade du mest för idag?
Nej, men jag tycker att hela life storyn var gripande och jag blev väldigt berörd att du var så pass ung när du började. Det berörde mig mycket, men det gjorde ju också, alltså om man ska tänka på det positivt, det här med att du var så ung, det gjorde ju också att du
kunde tillfriskna så pass tidigt. Mm. Så det fanns ju någonting bra med det också, tänker jag. Och på så sätt att du blev nykter så tidigt så kan du hjälpa jättemånga unga tjejer. Det var ju det som jag tar med mig härifrån. Mm. Själv då?
Jag tycker det visar återigen en fantastisk life story som du säger, väldigt gripande. Men det visar återigen att det här tomrummet som vi pratar om, det känslomässiga tomrummet, att inte våga, vilja vara med sig själv och fly sig själv och fly omgivningen och det som händer med hjälp av en sinnesförändrande substans, i det här fallet alkohol. Och sen också det här försöken att flytta utomlands, då blir det bra. Mm. Gå från sprit till 3-5-er, nej det gick inte. Testa det. Mm. Allt vi försöker på egen hand slutar att fungera, det går inte. Och man måste ta hjälp, och att Jossan får den här hjälpen via sin syster. Och vilket blev hennes viktigaste möte i livet, och att hon nu har fått det här livet. Det är så starkt att få höra story efter story efter story som vittnar om samma sak. Mm. Vi klarade inte på egen hand.
Vad tycker du vi ska gå ut med för slutvisdomsord, Josefin?
Nej men oj, vilken fråga.
Ja, du fick inte press på det här.
Ja men verkligen. Nej men ta hjälp, precis som man säger, att det här är ingenting vi gör på egen hand. Det finns bra hjälp att få. Ni inledde det här avsnittet med att berätta var man kan söka sig. Känner man att man är här och snuddar på någonting utav det och känner att man kanske skulle behöva hjälp, våga söka hjälp, hellre en gång för mycket än för lite. Och också slopa bilden av hur en klassisk bild av en alkoholist är. Se mig som ett exempel. Det kan se hur olika ut som helst. Och vi alla förtjänar att få hjälp, vi förtjänar att må bra och leva det livet som vi vill leva. Så ta hjälp och sätt dig själv som prio ett och ditt mående, så får du ett härligt liv.
Och vilken härlig avslutning. Tack för att ni lyssnade. Och tack till er, och jättetack till dig Jossan. Ha en fantastisk dag och all lycka som mamma.
Tack snälla.
Hej då!
Hej då!